P1 Dokumentär.
Morgongåva, Uppland.
Min trasiga familj, av Trifa Abdulla.
Det är fredagen den 6 augusti 1999. Jag är 17 år gammal och smyger ut från det stora radhuset och hör de sista ljuden av en familj strax innan den upphör att existera. Mamma som bakar bröd i köket. Syskonens behagliga slumranden som letar sig ut från rum efter rum. Utanför i kolonilotten står pappa och vattnar sitt grönsaksland. När jag passerar honom slår jag ner blicken. Det ska bli det sista jag ser av honom på 12 år. Och pappa, det ska dröja 19 år innan du och jag pratar om det som hände. Allting kunde ha varit så vackert och livskraftigt och fullt av löften om en ljuv framtid. Men ingenting är vackert och jag orkar inte längre leva på det här viset.
Jag kommer ihåg när vi satt där på SOS, alltså hos SOS och...
Det här är Stella. Hon var min bästa vän under uppväxten i Morgongåva. Vi blev vänner innan jag ens kunde prata svenska ordentligt.
Jag bara, men ni måste förstå, Trifa vill inte hem, hon vill inte ha det så här. Jag hade ju så varit vid din sida liksom i flera år. Alltså visste du dåligt hur mådde liksom, och hur låst du kände dig liksom. Jag minns att jag ändå tänkte på då att du skulle fylla 18 det året. Jag tänkte att du kommer ju kunna få egen lägenhet. Du kommer ju säkert... Jag, inte, alltså jag tror att jag var rädd också att du skulle bli bortgift eller någonting sånt. Så jag kände bara så här, men alltså, vi måste rädda Trifa nu innan hon bara är borta. Liksom.
Alltså jag märkte ju på dig att du inte mådde bra.
Det här är Maria, Stellas mamma.
Du satt i våran soffa och såg väldigt ledsen ut. Så efter kanske någon vecka så började jag fråga dig, hur mår du, Trifa? Hur är det? Ja, det är ingenting, sa du. Och jag pratade med dig och sa att man kan inte få hjälp om man inte säger vad det är. Och du, till slut så började du öppna dig och berätta hur du hade det hemma och så.
Minns du vad det var jag berättade?
Ja, du berättade ju dels om att du hade varit någonstans med din pappa utomlands och att det då skulle ske någon typ av giftermål av något slag. Och sen så började du berätta också om olika typer av misshandel. Bara lite grann, och det räckte för mig. Liksom. Jag frågade inte något mera utan jag sa att det här är inte okej. Så på fredagen kom du och då åkte vi. Och då hade jag också kontaktat socialtjänsten så de visste att vi var på väg.
Jag sitter på socialkontoret i Heby kommun. Hur många socialsekreterare som sitter framför mig minns jag inte. Det är sent på fredags eftermiddagen och de vill inget hellre än att gå hem och ta helg. Hur hamnade jag här egentligen? Jag som bara ville ha verktyg för att orka leva kvar i ofriheten och våldet där hemma hade vänt mig till barn- och ungdomspsykiatrin tidigare samma vecka. Och nu sitter jag här på socialtjänsten och berättar det jag aldrig tänkt berätta för någon. Att pappa slår mig när han är arg. Och arg är han ständigt. Att jag är begränsad till hemmet. Att jag inte får gå ut. Följa med på skolresor. Gå i bara ben om somrarna. Prata med killar. Ha dåliga betyg. Eller ens att må dåligt.
För det var så mycket saker jag ville göra med dig. Det var så jag ville ha med dig på det här och vi ska göra det här. Och du bara, nej men jag kan inte. Jag kan inte, alltså jag får inte. Jag minns gången när vi stod utanför ditt hus liksom och du kom ut och så bara, typ din pappa kollade ut genom fönstret eller något sånt där. Förstår du? Och bara liksom så här, skulle kolla vad du gjorde. Och så stod du och pratade med mig och kanske någon. Och glädjen varenda gång du lyckades komma hemifrån och kunde vara med på någonting. Det var så otroligt, alltså... Förstår du? För att när man har en bästa vän så vill man göra allt. Man vill ju dela allting med den personen. Så varenda gång du inte fick vara med och inte kunde vara med på grejer, så bara var det som att det var ju någonting i mig som bara saknades när jag skulle göra saker. Ja, men det var ju så. Och jag kände som sorg, jag tyckte det var så orättvist. Förstår du? För att du var så himla sprudlande liksom. Och jag tyckte bara att du skulle få chansen att liksom få bara erövra världen med hur du var. Och du fick inte det. Det är liksom så orättvist.
Förstod du någon gång, och i så fall när förstod du att jag fick stryk hemma, att jag blev slagen?
Du kom ju till mig någon gång och grät och blödde näsblod.
Jag minns den morgonen. Jag var 14 år gammal och hade skrivit ett brev till Stella där det stod att jag inte längre ville leva. Men jag hade gjort misstaget att lämna brevet på köksbordet. Jag trodde att mina föräldrar låg och sov. När jag kom in i köket igen satt pappa och läste brevet. Och utan att säga ett ord om innehållet kom han fram till mig och gav mig ett knytnävslag som träffade rakt i ansiktet. Och medan pappa slog och slog kom mamma in och började skrika att jag var en hora, att jag blivit försvenskad och att de nu skulle se till att gifta bort mig. När jag kommer in i puberteten blir jag mer och mer instängd hemma. Reglerna för vad jag får göra, hur och med vem blir fler och fler. Jag är så avundsjuk på mina klasskompisar som börjar gå på bio. Det kommer inte på tal för min del. Och varje gång det är ett skoldisco sitter jag hemma till sent på natten och suktar efter att få vara där istället.
Och jag pratade väl med din mamma någon gång också. Och då var det ju väldigt mycket moral i samtalet, alltså, från hennes sida. Ja, men liksom att man hade olika så här fack på folk, så att man skulle göra på ett speciellt sätt, vara på ett speciellt sätt, och det fanns inget, alltså riktigt så här, det var ganska hårt tyckte jag.
Allt det jag inte får göra på fritiden ser jag till att göra i skolan. Min räddning blir att leva ut under skoltid och att läsa.
Alltså det bara värmer mitt hjärta när jag tänker på när vi satt i ditt rum eller så liksom och läste någon bok och så bara kanske läste högt för varandra och bara, har du tänkt på det här? Och såna samtal vi hade egentligen.
För mig var ju att vara hemma hos er var vattenhål. Jag tror att det på något sätt förlängde det analkande avbrottet med min familj. För att jag uthärdade genom de här vattenhålen jag hade med det. Att vi kunde vara rebelliska. Att jag kunde få byta om hos dig.
Gud, det hade jag nästan glömt. Det var ju någon gång före skolan och så var det någon gång efter. Jag kommer ihåg det nu. Att du kom in och skulle byta. För du fick inte ha vilka kläder du ville ha heller. Gud. Ja, och då var det inne med så här tight topp med tryck på. Kom du ihåg? Ja, 90-tal alltså.
Tillbaka på socialkontoret fredagen den 6 augusti. Socialtjänsten fattar beslutet att med omedelbar verkan omhänderta mig enligt lagen om vård av unga. En handläggare kör mig till ett jourhem i Alunda utanför Uppsala. Men jag bryr mig inte om vilket, för jag är inte längre kvar i min egen kropp, trots att hjärtat bankar i bröstet. Känslan av att jag har gjort något oåterkalleligt trasar sönder mig inombords. Jag kan dö nu, tänker jag. Jag har varit borta i 2 dagar, men mina syskon vet inte att jag har blivit omhändertagen och legat sömlös, gråtande i en främmande säng. Mamma och pappa har sagt att jag, för ovanlighetens skull, är iväg på en skolresa. Så när ett team av socialsekreterare och poliser knackar på hemma i radhuset på måndagen är livet precis som vanligt för mina syskon. De har sommarlov.
Jag var ute och lekte vid parken utanför oss.
Helin är min yngsta syster. Hon är 6 år gammal den här dagen.
Och så får det faktiskt jättemånga barn som är ute också. Jag minns inte vem det var, men någon ropade på mig och sa att det var fett många polisbilar utanför vårt hus. Och var på väg in, typ, eller var inne hos oss. Och minns att jag sa att jag kommer snart. Jag ska bara kolla vad som händer.
Oj, alltså jag nästan kommer ihåg det som det var igår. Jag kommer ihåg att jag hade varit på kupp.
Det här är min lillebror Ako. Han ska fylla 13 år dagen efter.
Fotbollskupp, fotbollsturnering i Skutskär. Jag kommer fan ihåg vad det var för kupp också. Vi kom 2 och allting var jättekul. Och precis när jag kom hem med kläder och allting, då bara ser jag 3-4 polisbilar. Och när jag kommer in, jag bara ser att mamma och pappa gråter.
Jag kommer ihåg att jag var lekte.
Min syster Arzu är 10 år.
Och det var jättefint väder. Alltså solig, det kommer så här svensk sommar. Klockan var ju så sen på eftermiddagen, men solen var fortfarande uppe. Och vi lekte i sandlådan. Och en av tjejerna i sandlådan sa att jag tror att ni är besökare. Alltså det är en massa människor utanför dörren.
Och när jag kommer in, jag bara ser att mamma och pappa gråter. Och direkt kommer en kvinna, tar upp mig uppför trapporna och börjar prata med mig. Och liksom förklara lite enkelt vad det handlade om.
Och som var alla människor som bara satt där. Det var massa ljud och pappa bara sitter där helt tyst. Och mamma också helt tyst. Och jag bara, och de kollar bara på mig. Och när de kollar på mig med sina ögon, typ som att såhär, de är maktlösa. Alltså, jag vet inte, man har så konstigt såhär, tomhet. Och de säger ingenting.
Det var bara liksom kaos. Jag kom in, fattade ingenting. Det var massa auktoritära personer där. Och Aras och grät. Och då en främling. Men idag, liksom, Kerstin, liksom, vår socialarbetare. Hon böjer sig ner och så säger hon att jag har 5 minuter att packa mina allra viktigaste grejer. Och då börjar jag nog kanske börja gråta lite grann. Fattar ingenting. Men jag minns att jag packade typ inget speciellt. Jag packade typ bara den här, minns du den här dockan jag fick, katten som hade en kula i huvudet som jag döpte till Sötnos.
Mm.
Minns du den?
Mm.
Jag packade den typ.
Var det den viktigaste grejen?
Ja, förmodligen. Jag minns inte så mycket mer, typ en tandborste kanske. Ofta jag tyckte att tandborsten var viktig. Men ja. Och sen så hoppar vi in i de här bilarna.
Och jag hänger inte med. Jag bara, fan. Och så kollar jag bak och så kommer jag ihåg att det var en polisman som tog tag i mig. Och han bara, du har 20 minuter. Och aggressiv som jag skulle typ vara. Han skrämde livet ur mig. Jag kommer inte ihåg vem han var, men ja, han visste inte hur han skulle hantera barn i alla fall. Han bara, du har 20 minuter på dig att packa din väska. Och så har bara det du klarar av att ta med dig på 20 minuter typ. Jag kommer ihåg att jag bara letade efter vissa saker. För jag bara, jag kan inte leva utan min lypsyl. Jag hittade inte den jävla lypsylen. Jag hade den så här en timme innan, du vet, så här, skiten hände. Och jag älskar den här lypsylen. Den smakade som jordgubb. Och den fick mig så här, så här, jättelugn och fin. Så här. Jag letade efter en speciell kudde. Eller en speciell fucking byxor. Jag hittade aldrig byxor, jag hittade aldrig kudde. Jag hittade aldrig lypsylen liksom. Och jag kommer ihåg att jag packade en väska. Jag hade ingen aning vad jag packade. Jag har ingen aning vad jag la i den här jävla väskan.
Just där och då. Jag tror jag var glad. Jag vet inte varför. Jag var glad. Det kändes. Alltså vi hade ingenting. Jag hade liksom samma kläder. Jag hade typ 1 eller 2 par byxor. Jag hade inga nya fotbollsskor. Jag hade inga nya. Ingenting hade. Jag liksom. Just där då kändes det bra. Det kändes som att jag skulle komma till någonting bättre. Man kunde inte komma till någonting sämre, trodde jag.
Så kom ihåg att jag satt där och så här, jag var ju så rädd. Jag kom ihåg att jag inte sa någonting. För jag bara, vad fan ska man säga, vem är de här personerna? Vi sitter i en röd bil. I typ 4 olika röda bilar som åker i rad efter varandra. Och vi åker någonstans. Och det var lite att inte veta liksom vad man ska. Så kollade jag, så var det en kvinna som körde. Jag bara, du. Och jag var så tyst. Jag bara, vart ska vi någonstans? Hon bara, vi kan inte säga. Du får vänta och vänta på och se vart vi ska när vi kommer dit. Och jag tror att Västerås är inte ens så långt borta, eller hur? Men det kändes som en evighet att man inte åkt den här vägen. Så man vet, man känner inte igen sig. Så man vet att man inte var på väg till Uppsala i alla fall.
Sen körde de iväg oss. Och jag kommer inte ihåg själva resan, men jag kommer ihåg när vi blev tagna i hemmet. Kommer jag ihåg, men inte själva resan hur vi kom dit. Men vi åkte ju direkt till Västerås, tror jag det var.
Min familj körs till ett boende utanför Västerås där de övervakas av socialtjänsten. De vet inte om det än, men bara en månad senare kommer mina föräldrar ha fråntagits alla sina 5 omyndiga barn. Handläggare börjar snart förhöra mina yngre syskon för att ta reda på om också de far illa där hemma. Och ett efter ett kommer de att berätta.
Jag visste ju 100% att det var sant. Jag vet att vi fick stryk, väldigt mycket stryk hemma. Jag såg det med mina egna ögon att ni fick stryk, vi fick stryk.
Lillebror Ako bearbetas många gånger. Men han slits mellan att berätta sanningen och lojaliteten till våra föräldrar.
Alltså, jag såg ju hur mamma led. Jag såg ju tårar i hennes ögon varenda dag. Och pappa också. Det var inga lyckliga dagar i deras liv liksom. Det var ju, man såg smärta i deras liv, eller i deras ögon. Så då kände man liksom, jag tyckte synd om mamma och pappa. Så jag tänkte vara lojal.
I något skede tvingas mina föräldrar bort från boendet. Mina yngsta systrars minnen är fragmentariska och röriga, och det är oklart i vilken ordning saker och ting sker. Helen minns händelser från en parkering. Är det så att polisen hämtar mamma och pappa mitt i natten?
Det sjuka är att alla andra nätter har jag sovit. Den natten kunde jag inte sova. Så ropar jag efter mamma och pappa. De är inte i... Det här är också det sjuka. Hur kan ni ta våra föräldrar ifrån oss mitt i natten och inte säga någonting? Jag vaknar mitt i natten och tror att mamma och pappa är i rummet. Är inte där. Så springer jag ut i hallen. Så ser jag dem nu tagna av polisen och går ner för trappan, porten. Och jag är bara så här... För det första... Vadå? Skulle ni bara säga att mamma och pappa åkte, försvann? Bara så här... Abandoned your kids, liksom. Och vad ska ni säga då? Och ljuga för oss då? Förstår du vad jag menar? Det var så sjukt. Om inte jag hade sprungit ut i hallen, då skulle jag aldrig sett att polisen tog mamma och pappa mitt i natten.
Jag minns att vi sitter i bilen och mamma kommer och liksom gråter, och jag tror att jag ska säga hej då, eller jag bara, men vi kommer tillbaka, eller jag vet inte vad jag säger. Och hon drar ut mig och jag drar med Arraso. Alltså så märklig. Men Ako liksom är kvar i bilen och sticker därifrån. Det är sista gången jag ser Ako på något år. Och då så står liksom mamma och gråter, polisen är där, pappa, de försöker liksom, pappa gör inte så mycket tror jag. Och mamma liksom står och bankar på bilar och ber dem att köra över henne och sätter sig i en lerpöl och kastar lera över sig själv, och det är liksom massa människor runt omkring. Och sen så minns jag ingenting.
Hur, vad tänkte du om det där? Att mamma satt där i den här lerpölen? Och...
Jag tror att jag skämdes. Jag var rädd. Jag förstod inte varför hon höll på så. Jag tror att jag grät kanske.
Hur kunde allt gå så fel? Det hade inte behövt bli så här. Pappa, du var aldrig här med oss. Du halvlåg i soffan i månader och gnydde i sorg över dina föräldrars död och lät skägg och hår växa medan vi barn tassade på tå kring dig. Åh mamma, du satt samtidigt i ett annat hörn och grät i timmar. Jag visste aldrig varför, bara att det hade något med Kurdistan att göra. Ni var fast i drömmen om en annan plats. Själv var jag uppslukad av Maria Gripes världar, gick med lätta steg till skolan, åt skivat bröd med smör och ost till mellis. Medan vi barn rotade oss här, knöt du sjalen tajtare kring ditt huvud, mamma. Du som visade halva håret i alla muslimska länder vi bott i på flykt. Och sen kom hoten om att föra oss tillbaka till hemlandet om vi inte slutade vara så svenska. Hur grymt är det inte att göra så mot ett barn? Åh pappa, du kunde fortfarande ha varit överhuvudet i familjen, men du valde att ge upp istället. Jag fick bli din tonåriga kontakt med allt som rörde Sverige och det svenska. Du slöt dig inåt och drog in oss barn i din sorg, uppgivenhet och maktlöshet. Jag mindes dig då ännu som en visionär, som en man som älskade skönhet och vackra kläder och poesi. Du var min hjälte. Du stred för ditt folk, för mitt folk, som kurdisk gerillasoldat. Och när Irak- och Irankriget bokstavligen klev över tröskeln till vårt hem i Kirkuk, minns jag hur du gömde dig i luckan bakom spisen. Hade Saddam Husseins män hittat dig då, hade du antingen blivit avrättad eller tvångsrekryterad till skyttegravarna. Men du var starkare och smartare än dem. Och mamma, jag minns en av de där soliga eftermiddagarna i huset på landet utanför Kirkuk. Det är tidigt 80-tal. Jag är 4 år. Det är du, jag, lilla syster Dimen och storebröderna Dilshad och Omid. Vi sitter och äter när krigslarmet går. Och mamma, hur du i en ryggmärgsreflex sliter åt sidan duken. Tallrikarna och besticken ligger på för att nå mig på andra sidan. Och med lilla syster i famnen tar du ett hårt grepp om min hand. Samtidigt som du skriker till mina bröder att springa. Och vi springer på den steniga vägen. Men då och då släpper mina fötter marken under mig och jag pendlar istället i luften. Bomberna kommer allt närmre. Men så äntligen uppenbarar sig skyddsrummets öppning och du slänger in oss barn, ett efter ett. Var tog hon, den handlingskraftiga mamman, vägen? Jag skulle fylla 6 år när vi flydde Irak, via Iran och sen vidare till Pakistan. En flykt på 5 år. Pappa, du var som pappan i Roberto Beninis film Livet är underbart. Du gjorde allt för att skydda oss barn från att se det fula som pågick. Du bäddade in oss i en tillvaro av vackra kläder, väldoftande tvålar och god mat, så att kriget, misären och flyktens hemskheter tädde sig avlägsna.
När föräldrarna försökte fly under Iran-Irak-kriget.
Det här är min storebror Omid. Han skulle fylla 19 år och gjorde lumpen när vi omhändertogs.
Så tänkte man inte mycket på hur man uppfostrade barn. Det var liksom mest en överlevnad instinkt de hade, att få hit sina barn. Det här med att slå sina barn, det var liksom, det var helt okej att slå barn. Det gjorde man i skolan. Det gjorde man i hemmet. Fick ju stryk nästan i princip av allt och alla. Gjorde man någonting dåligt i skolan, fick man stryk av läraren. Så man uppskickade till rektorn, fick man stryk även där. Rektorn i sin tur skickade ett brev till föräldrarna, fick man stryk av föräldrarna. Var inte föräldrarna hemma, fick man stryk av farbröderna. Så det var ju liksom någon slags, att misshandla barn, det var normalt. Och för dem var ju bara att överleva kriget, att se till att få sina barn till ett tryggt och säkert land. Och sen när väl de kommer hit så kommer sanning i kapp dem. Att i ett land som Sverige, som aldrig nästan på flera hundra år inte varit i krig. Och sen kommer två krigsdrabbade föräldrar och får uppleva det här lugnet. Så klarar de inte av det.
Jag har ju alla år har jag haft väldigt mycket skuldkänslor och skamkänslor över det här, det jag gjorde. Och känt att jag trasade sönder vår familj. Gjorde jag det?
Jag tror inte du gjorde det. Jag tror det var föräldrarna som tog sönder familjen däremot. Eftersom vi var ju barn. Barn ska få vara barn. Och vi fick inte vara barn. Så fort vi hamnade i tonåren var vi helt plötsligt vuxna i deras ögon. Så jag tror inte du ska anklaga dig själv för du har gjort något fel. Jag tror vem som helst hade gjort samma sak som dig.
Hösten 1999. Månaderna som följer pågår förhandlingar i tingsrätten. Mamma och pappa bestrider alla åtalspunkter om misshandel. Jag vittnar mot dem vid sex tillfällen. Jag sitter i ett annat rum och lyssnar när de hörs av advokaterna. Jag är inte tillräckligt modig för att sitta i samma rättssal och se dem i ögonen. Känslan av det ultimata förräderiet mot dem som tagit mig hit till trygghet tar allting ifrån mig. Min sömn, min aptit, mina krafter. Jag vill inte sitta här. Jag vill bara vara fri. Mina föräldrars advokat frågar om jag egentligen inte gjort allt det här för att få gå i kortkjol och gå på disco. Jävla pucko, tänker jag. Och frågar om han skulle stänga in sina döttrar på samma sätt. En minnesbild. Det är de allra första minuterna i radhuset i Morgongåva. Vi har lämnat flyktingförläggningen i Hallstahammar efter 2 månader. Året är 1991. Jag och syskonen ränner runt i det tomma huset och bara häpnar över hur fint allt är. Med andan i halsen springer jag till pappa som står ute i kylan, drar honom i handen och säger: "Pappa, kom och se." Men han blir fullständigt rasande, skakar aggressivt av sig min hand och fräser: "Bort med dig." Under hela uppväxten sen, samma eviga kommentar. Här i Sverige får föräldrar inte uppfostra sina barn. Pappa, vem är du egentligen? Du uppfostrade mig till att bli uthålligast, tuffast, starkast. Till en krigare, en överlevare, som dig själv. Din kärlek till utbildning genomsyrade din barnuppfostran. Du förväntade dig att vi skulle vara bäst i klassen. Allt annat var oacceptabelt och inget annat än svält och krig ursäktade ett dåligt betyg. Men tidigt hotade du också med att förbjuda mig att gå på universitetet om det fanns killar där. Du lärde mig att slå tillbaka om jag blev mobbad. Men du tröstade aldrig mig när jag blev mobbad. Om läraren var dålig sa du: "Vänd dig till rektorn, lös problemet." Om läraren var orättvis sa du: "Ingen är orättvis mot den som är bäst." Men det gick inte att vara bäst i skolan när du slog mig. Förstod du inte det? När alla förhandlingar och rättegångar är över döms pappa för misshandel. Från och med nu får han och mamma träffa mina syskon sporadiskt och under socialens uppsikt. Min storebror Omid har ingen aning om vad som hänt där hemma förrän han kom hem under en permission.
De mådde, som jag uppfattade, de mådde dåligt av det som hände. Att alla barnen helt plötsligt började lämna det stora huset hamnade i andra sänder. Som de inte hade makt. De kunde inte kontrollera det.
Blev du påverkad av deras sorg på något sätt?
Alltså, jag blev ju påverkad mycket på grund av att jag ville inte se mamma lida. För hon mådde jättedåligt.
Tröstade du mamma?
Jag minns att jag hade inte sån relation till mina föräldrar. Det var ju inget. Vi hade inte det där kärleksfulla snacket som många föräldrar har till sina barn. Sån relation hade inte jag till mina föräldrar. Så jag visst, jag såg att de var väldigt ledsna. Jag var ju också ledsen för det som hade hänt, men jag brydde mig faktiskt inte speciellt mycket. Innerst inne tänkte jag att de får faktiskt skylla sig själva.
Jag flyttas från jourhemmet i Alunda till en familj i Söderhamn, till det som jag tänkt ska bli mitt permanenta familjehem. Men jag flyr därifrån 2 veckor senare. Efter denna händelse skriver socialtjänsten att Trifa säger att hon inte vill bo i en familj. Det får henne att känna sig ensam och rotlös. Och sen ännu ett familjehem. Jag missar hela första terminen av andra året på gymnasiet. Så på senvåren åker jag till Milano. För första gången i mitt liv. Fri. I Italien är jag ensam, anonym och solen står varje dag högt på himlen. Jag växlar mellan sorg och att rusa in i upplevelser i rasande fart. Ena natten sitter jag på en motorcykel bakom mannen som uppvaktar mig och vi svävar fram på Milanos gator. Nästa gråter jag mig till sömns. Är det så här frihet känns? Den italienska familj jag bor hos har Evert Taubes samlade verk i sin CD-samling. Jag lyssnar på Så skimrande var aldrig havet på repeat och längtar till mina systrar, till min lillebror. Jag längtar hem till Sverige. Efter 4 månader i Italien kommer jag hem igen till Sverige i augusti och börjar andra ring i Stockholm någon vecka senare. På nyårsafton det året kastas jag ut från mitt andra permanenta familjehem. I socialtjänstens noteringar står det att Trifa har åter kommit i konflikt med ett familjehem och ombeds att lämna detta hem. Trifa har haft svårt att knyta an till människor i familjehemmen och lätt hamnat i konflikt med dem. Under några månader efter det flyttade jag runt på nästan 10 olika ställen i Stockholm. Jourhem, korttidskontrakt och hos vänner. Sen bestämmer sig socialtjänsten för att placera mig och min äldsta lilla syster på ett behandlingshem utanför Knivsta. En gång kommer mamma på besök. Då har det gått 2 år sedan jag sist träffade henne. Det är här på behandlingshemmet jag får mitt första psykiska sammanbrott och hamnar på akuten. Jag tror att jag ska dö, men man kan inte dö av en panikattack, säger läkaren, och jag skickas hem samma kväll. Men jag får allt svårare att andas. Jag plågas av ångest och får för mig att jag inte kan svälja fast föda och rasar i vikt. Men i socialtjänstens anteckningar står det att Behandlingshemmet tycker att jag funnit mig väl till rätta där, samt att min mentor på gymnasiet berättar att jag har goda studieresultat och trivs i skolan. I juni 2002 går jag ut gymnasiet. Mina småsyskon är där för att fira mig. Med dem har mamma och pappa skickat presenter. En plattång och ett strykjärn. De kommande 5 åren flyttar jag runt, jobbar, pluggar och mår allt sämre. Jag sover nästan ingenting, ofta inget på flera nätter. Rekordet är 10 nätter utan sömn. Jag hamnar på psyket första gången. Hösten 2007 börjar jag på Journalisthögskolan i Stockholm. Jag är då djupt deprimerad och vet ärligt talat inte hur jag tar mig igenom studierna. Jag går i terapi och försöker intala mig själv att jag bara är lite trött, lite ledsen. Men mot slutet av utbildningen under min lång praktik på radion, när det bara är 2 månader kvar till examen, faller jag ihop en kväll när jag tränar. Med ambulans körs jag till akuten. Diagnosen: inget fysiskt fel. Varje dag efter det avlöser panikattackerna varandra och det händer många gånger att folk på tunnelbanan och bussen får ta hand om mig när jag i panik skriker att jag håller på att dö. Jag medicinerar hårt för att klara mig den sista tiden på universitetet.
Det var första gången jag förstod att du var sjuk, var när du hade bett mig om att hjälpa dig att flytta.
Det här är min vän Sylvie Lind.
Så jag tillsammans med din bror och några andra vänner kom hem till din lägenhet i Hammarby Sjöstad. Och jag kommer ihåg när vi gick in där så gick det knappt att öppna dörren. För att det var kläder och saker på golvet en meter upp på väggen. Det fanns ingenting i skåpen, det var bara täckt på golvet. Och möglad mat, instängd doft. Och vetskapen om att du hade levt där i den misären. Då förstod jag att du inte mådde bra.
Rädd för min ångest och oförmögen att ta hand om mig själv flyttade jag in hos henne.
Det blev ju sämre och sämre. Och till slut blev det väldigt tungt att bära det ansvaret. För du slutade träffa människor och gick knappt upp från sängen, orkade inte ens duscha. Och du grät och kom ihåg att du hängde upp så här post-it-lappar runt om i lägenheten med så här positiva budskap till dig själv. Och det blev bara fler och fler av de här lapparna in i det här mörkret. Så till slut så blev det för tungt att bära och jag kände att jag behövde hjälp.
Jag flyttar från Sylvie Lind och läggs in på psyk. Där blir jag kvar ett par veckor. Och medan mina vänner från journalistutbildningen börjar ta sig ut i arbetslivet ligger jag på en brits i ett kallt rum. Jag minns när jag låg där på psyk kom det en sköterska in och jag minns att jag sa till henne: kommer jag någonsin att ta mig ur det här helvetet? Kommer jag någonsin få barn? Och det var liksom det jag såg som ett friskt tecken hos en människa, att den kan skaffa familj och hela det köret. Och hon helt ärligt så här förmedlade att hon vet inte. Men det var en enorm sorg, minns jag.
Men när jag ser dig idag, Tifa, för den förändringen som har varit hos dig de senaste åren, den är otroligt stor. Och när jag ser dig leka med mina barn och ser den energin och den livsglädjen som du har, som du kan förmedla till dem och ta med dem in i magin på något sätt. Att visa dem att det finns olika världar man kan gå in i. Man kan välja att gå in i dem. Och det glittrar liksom emellan er när ni leker. Så du har ju gått en lång, lång väg.
Hösten 2010. 12 år har gått sedan jag gick förbi min pappa där han vattnade sitt grönsaksland. 12 år utan att se tillbaka. Men nu har jag ingen annanstans att ta vägen. Jag flyttar hem igen till mamma och pappa i Morgongåva. Jag är 29 år gammal och känner mig som ett enda stort misslyckande. Jag orkar inte äta, duscha, gå på toa. Men med tiden kommer min energi sakta tillbaka. Och med den ilskan. Jag blir den tonåring jag aldrig fick vara. Jag provocerar fram bråk med mina föräldrar. Smäller igen dörrar och skäller ut dem. Men aldrig berör jag eller dem den där dagen jag stack. Jag är inte tillräckligt modig. Men framförallt anklagar jag mig själv för att det är så tomt hemma hos mamma och pappa. För att de åldrats i förtid. Jag förebrår mig själv för den bottenlösa sorg jag ser i mammas ögon. Som jag är övertygad om att jag har orsakat.
Är det någon som har sagt till dig, Trifa, det du gjorde var det hemskaste, det värsta du har gjort mot vår familj? Är det någon som någonsin sagt det till dig, eller det är bara du som känner hat gentemot dig själv? Jag förstår inte varför. Jag lovar, vi skulle ha varit mer trasiga om det inte skedde. Så jag, det här att du kände dig ledsen, I really don't understand it. I really honestly, like, I can't even empathize.
Alltså, jag ska inte ljuga. Jag levde ett bra liv, tyckte jag, i gåvan. Men jag aldrig klandrar dig eller Demon eller någon för det ni har gjort. Absolut inte. Ingen av oss vet vad som skulle hända om vi hade bott kvar. Och det som har hänt har hänt. Jag mår bra idag. Och jag har inga skuldkänslor, ingenting för någonting. Och jag skyller inte på någon.
Tycker du att det jag gjorde var bra?
Alltså det var ju bra för er. Och för mig, som sagt, jag blev slagen. Men just där och då tyckte inte jag att det var fel av det mamma och pappa gjorde.
Alltså Tifa, vi skulle aldrig blivit självständiga från våra föräldrar om det här inte hände. Det finns ingen chans. Vi skulle ha blivit en annan fucking bortgift kurdisk tjej som inte har fått vara en egen person. Det antingen går från att de äger den till en man som äger den. Vem tror du att du skulle ha varit om du inte gjorde som du gjorde? Vad skulle ha hänt?
Ja, men jag tror att jag helt säkert nog hade tagit mitt liv.
Okej, det är ju igång.
Jag vet, men...
Chase, stop it!
När jag minns också barndomen. Jag minns också de här mysiga stunderna när vi var alla... Att man hade en familj.
Men det har du ju, Trifa.
Jo, men...
Den finns ju fortfarande kvar. Det är så här, jag förstår att du ska vara ledsen om att mamma och pappa aldrig pratade med oss, men vi pratar med varandra. Om inte du ska stucka så vet jag att pappa skulle ha gift bort dig.
Ja.
Han skulle ha gift bort Demon.
Ja.
Och sen då? Vad skulle du ha varit? Olycklig med 5 barn? Du skulle ha varit deprimerad med en man som du egentligen inte vill vara med.
November 2018. Hemma hos mamma och pappa i villan. Om 2 dagar ska de åka till Kurdistan och hälsa på familj och släkt, och jag ska skjutsa dem till Arlanda. Lilla syster Arezou, som annars bor i Los Angeles, har längtat efter mammas mat. Så nu står hon och mamma i köket och lagar dolma och fasolja. Jag och pappa sitter i vardagsrummet och jag drar ut på det in i det längsta. I nästan 20 år har jag inte vågat beröra det här och som jag har våndats för svaren.
Men hävdes album. Jag är i kommun Minibird.
Hur kändes det när jag stack hemifrån och sen blev omhändertagen? Han säger, ingen fick lida lika mycket som vi. Och vi kommer aldrig att förlåta dem som gjorde det här mot oss. Men pappa, det var jag som gjorde det här mot er. Ja, men ansvaret var inte ditt. Det var myndigheternas. De skulle inte ha låtit dig få din vilja igenom. De borde ha kommit till mig och talat om för mig att jag gjorde fel. Pappa, allt ansvar du la på mig, det var en för stor börda att bära. Jag var bara ett barn. Pappa förstår inte vad felet med det var. Bland dina syskon valde jag särskilt ut dig för att hjälpa mig eftersom du var den vettigaste, den smarta, bättre än de andra för uppgiften. Alla föräldrar ger sina barn olika roller och det är inte för att man älskar något barn mer än det andra. Men pappa, varför slog du oss? Jag vill bara förstå. Var det för att du mådde dåligt eller var det en enkel uppfostringsmetod eller... Handlade det om vår kultur? Pappa säger, jag ifrågasätter allt du säger nu. Du har fått allt om bakfoten. Men om det nu var så att du blev slagen, varför var du tvungen att dra in dina syskon? Sen frågar jag pappa om han minns den där morgonen när han läste brevet till Stella där det stod att jag inte ville leva. Hur han slog mig efteråt. Ja, jag minns brevet och vad det stod, men jag minns i ärlighetens namn inte vad min reaktion var. Jag minns inte att jag slog dig. Men var det för att du var rädd att jag ville ta mitt liv och ville avskräcka mig från det, frågar jag. Pappa säger att han inte minns, men att han så här i efterhand undrar vad det var som kunde få mig att känna så. Vad var det som fattades mig till en sån grad? Varför berättar jag inte för honom hur jag mådde? Jag säger, pappa, vi hade aldrig en sån relation. Och jag ville dö för att jag kvällen innan hade hört dig, mamma och faster planera att gifta bort mig och tvinga mig att sluta studera. Sen kommer mamma in i vardagsrummet och pappa frågar henne om hon minns händelsen. Nej. Det gör jag inte, svarar mamma. Men mamma, minns du inte att du kallade mig för hora? Försvenskad? Och att du hotade med att gifta bort mig? Nej, jag minns inget av det, säger hon. Pappa säger... Att gifta bort dig eller någon av er var emot mina principer.
امحق ادم بدس خما بلا امحق شمني بس اشتوى
بلام دا چون بو او روجي روشتم حفده سالبوم
او ماما هاتن دواي ام حمو هو var det för dig när alla vi barn plötsligt togs ifrån dig
روجي چون بو دا
من حزنقمنا
mamma säger att hon inte vill prata om det
nej
Jag säger, mamma, jag är ledsen. Det måste ha varit så svårt för dig. Allt du fick gå igenom. Jag frågar mig själv om friheten var värd så här mycket. Det säger jag ofta till mamma och pappa att den var och är. Jag säger att jag kommer dö och döda för friheten. Att det är det enda jag tror på. Jag säger, utan frihet vill jag ändå inte leva. Bara så att ni vet det.
Du har hört Min trasiga familj av Trifa Abdulla. Slutmix Nima Shams. Producent Håkan Engström. Stockholm, januari 2019.
Zanım tühe bu